Ja, tack Herre att du är här. Tack Herre att du håller hela världen i din hand. Men samtidigt så är du en personlig Gud. En Gud som bryr dig om var och en av oss. Som hör det vi bär på. Som vet vad våra hjärtan är fyllda av. Och Herre, vi kommer in för dig här och nu. Vi vill ta emot mer av dig. Så kom helige ande och öppna våra hjärtan och våra öron för ditt ord. Låt det få så i våra hjärtan och att vi får bära rik frukt. I Jesu namn. Amen. En församling av kärlek och gemenskap är dagens tema på predikan. Och vi kommer utgå från apostlagärningarna. Vi är ju inne i en predikoserie där vi utgår från apostlagärningarna. Och vi kommer att läsa tillsammans nu från apostlagärningarna 2. Och jag kommer läsa från 37 till 47. Så om ni vill följa med era biblar så är det bara att slå upp. Orden träffade dem i hjärtat. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den helige anden som gåva. Till löftet gäller för er och era barn och alla dem långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Petrus vädjade till dem med många andra ord också, och han uppmanade dem: se till att ni blir räddade under detta onda släkte. De som tog till sig hans ord och lät döpa sig, och den dagen ökade den troendes antal med inom 3000. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna. Alla människor bävade. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. När vi kommer in i apostlagärningarna, i första kapitlet, innan vi kommer fram till den här händelsen, så möter vi en lärjungaskara som har fått vandra med Jesus i 40 dagar till efter uppståndelsen. Han har vandrat med dem. Han har förklarat ännu en gång vad Guds rike innebär. Och han lovade dem att den helige ande skulle komma. Men lärjungarna är så fyllda av så mycket frågor. De får fortfarande inte ihop vad som kommer att hända. De väntar på att allting ska upprättas. Att riket, att Israel, att folket ska upprättas. Och mitt i det där så svarar Jesus: Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli vittnen i Jerusalem, i hela Judén, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Därefter så gör Jesus sin himmelsfärd. Och lärjungarna får vänta ännu 10 dagar i bön och i gemenskap med troligtvis ganska många frågor om vad det är som ska hända och när ska det hända. Och när vi kommer in i kapitel 2 så förstår vi att där förändras allt. Ett dån från himlen slår ner. Tungor av eld visade sig för dem och fördelade sig över lärjungarna. Alla uppfylldes och talade i tungor. Och människorna runt omkring kunde plötsligt höra evangeliet predikas på deras språk. Man kan förstå att det var en del förvirring och frågor på den här platsen just då. Och många trodde att de hade druckit. Men där mitt i det här kaoset så ställer sig Petrus upp. Han börjar predika. Han förkunnar de goda nyheterna om Jesus Kristus. Han förklarar det som människorna upplever förvirrande. Och de här händelserna kommer vi komma tillbaks till om några veckor och grotta ner oss i. För idag så är tanken att vi ska lägga fokus på det som blir frukten av den här dagen. Det är en händelse som förändrar allt. Det är en uppfyllelse av löftena som judarna hade väntat på i 100-tals år. Här är staten på ett nytt rike, på ett nytt samhälle. Vi får här möta den första församlingen, eller kanske ska vi säga församlingarna som växer fram. När vi kommer in i texten så är vårt fokus för idag att se att människor omvände sig. De kom till tro på Jesus. De döptes där och då på plats. Och vi får ana att de här människorna som kom till tro, de här som Lukas skriver om, de här 3000 och som också blev fler senare, att de hade upptäckt någonting som förändrade allt. Men en viktig detalj är att det stannar inte där. De blev inte bara omvända och sen så gick de tillbaks och levde på sina liv. Utan någonting hände. Och det är det som vi får veta i nästa vers. När vi kommer in i vers 42, där står det: det höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödbrytelsen och bönerna. Och jag kan tycka att det är intressant. För vad är det som händer egentligen mellan vers 41 och 42? Det finns så många frågor. Hur bar sig lärjungarna åt egentligen för på något sätt organisera alla de här 3000 människorna till att sluta upp i en gemenskap som skulle vara helig och som skulle vara växande? De flesta skulle ju troligtvis egentligen ge sig hem. De hade ju bara varit i Jerusalem för att det var fest just den här tiden. Men det verkar som att de stannar. Som att de ändrar sig och tänker att jag måste stanna här för ett tag. Jag måste bli en del av det som händer. Och vi kommer aldrig fullt ut få veta hur den här organiseringen gick till. Men det vi märker är att lärjungarna och alla de här nyomvända människorna, de sluter upp och överlåter sig till en gemenskap. De här nya lärjungarna, de bara tar åt sig all undervisning. De delar gemenskapen, de firar brödbrytelsen och de är troget med och firar gudstjänst och ber tillsammans. Och vi får veta att folken runt omkring, de förundras. De greps av någon slags fruktan eller bävan för det som händer. Det är en livaktig tid där anden rörde vid människor, där under och tecken sker. Och Gud rör sig. Och det föder tro och det föder överlåtelse i människor. Vidare sen så står det att alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar, ägodelar och delade ut åt alla efter vars och ens behov. Kanske är det den här delen som utmanar oss och vår tid allra mest. Vår tid som är väldigt präglad av individualism. Där allt handlar om mina rättigheter och mina skyldigheter. Här får vi ana en församling som bygger på något helt annat. Som på något sätt har förstått uppdraget av att vara församling, av att vara lärjungar. Jesus hade under 3 års tid tränat sina lärjungar till att leva på ett sätt som spred tron vidare, som tränade fler lärjungar. Men en viktig påminnelse som Jesus ofta kom tillbaks till, det var att ord och handling måste gå hand i hand. Det våra hjärtan är fyllda av, det är det som kommer ut i både ord och i handling. Jesus hade inte bara sagt till dem att gå ut och säga det här till folken, utan han var tydlig med att dina handlingar också spelar roll. Han sa till exempel, min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. På ett annat ställe så säger han, om ni förblir i mitt ord är ni i sanningen. Mina lärjungar. Och senare så säger han också, alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Och det här är återkommande också när Paulus skriver sina brev till flera olika församlingar. Det handlar om kärleken till varandra. Om att omsorg om varandra. Och detta är ju bara några av de ställena som Jesus talar till sina lärjungar om hur de ska leva sina liv. Vi får alltså här möta den första församlingen som växer fram. Människor stannade i Jerusalem. De bestämde sig för att de ville vara en del av ett nytt rike som växte fram. Och vi kan i vår tid tycka att det är konstigt kanske att sälja allt. Att välja att ge sig fullt ut till en gemenskap. Att fördela efter vars och ens behov. Men jag tror också att det fanns omständigheter där som gjorde det helt naturligt. Människor hade fått förändrade liv och 3000 med troligtvis ganska mycket behov fanns där. De behövde hitta sätt att hantera, att leva på ett nytt sätt. Tänk bara om det skulle komma 3000 personer hit som skulle komma till tro på Jesus. Hade inte vi också kanske gjort omstrukturerat oss för att skapa en gemenskap för de här människorna? När jag har suttit med den här texten så jag har liksom fått massa bilder om hur det här har kunnat se ut. Den där vardagliga gemenskapen i Jerusalem. Man kan bara tänka hur mycket människor 3000 är. Det är liksom lika många som bor i Odensbacken. Och mycket mer. Och det beskrivs att de var fyllda av glädje, att de delade gemenskapen. Troligtvis så la man upp en extra madrass i sitt hem. Tält lyftes för att de skulle ha någonstans att sova. De samtalade runt matborden. Frågor blev besvarade. De lovprisade hängivet tillsammans. Mitt i vardagen. Hemmen var öppna och relationer byggdes. Jag tänker att det lärjungarna försökte göra var att skapa strukturer som gjorde att människor växte i sitt lärjungaskap. Och fast att inte det står någonstans så verkar det som att lärjungarna förstod att de behöver varandra. Det hade någonstans där inne förstått att de behöver träna de här människorna som hade kommit till tro. Att de behövde skapa gemenskaper som fördjupades och formades mer likt Jesus. Det kan vara svårt för oss ibland att jämföra oss med den första församlingen som växte fram. Kanske ibland så romantiserar vi den här tiden när den första församlingen kom till i Jerusalem och som växer. Och så får se massa människor komma till tro. Det är någonting som är anmärkningsvärt för den första församlingen. Som jag tror faktiskt kan tala in i vår tid om hur vi bygger församling. För det verkar som att för dem så handlar det inte om att forma verksamheter eller program eller listor. För dem så handlade det om att bygga relationer. Att vara en gemenskap mitt i vardagen, mitt i livet. Som ärade Gud, som berättade om Gud. Jag vet att jag hade en vän en gång som jag läste den här texten med. Och så är hennes första reaktion på, oj. Alltså tänk vad mycket de gjorde. Hur orkade de med? Och ibland tänker jag att det där citatet säger mer om vår tid än om den här gemenskapen. För fokuset låg inte på att göra massa saker. Det låg nog bara i att vara. De ville att fler skulle få upptäcka vad de hade fått upptäcka. De ville bara dela livet, dela tron och få fler att bli en del av den gemenskapen. Grunden för den här församlingen var tillbedjan och relationer. Och jag tror att det kanske är grunden för att bygga en gemenskap fylld av kärlek och omsorg. Det är att vi vet vem det är vi tjänar och vi vet vilka som tillhör den gemenskapen. Den moderna församlingen idag har en del utmaningar. Kanske fastnar lite i andra ideal och grunder. Vår tid och vår församlingssyn kanske har blivit lite förskjuten. Jag kan tänka att ibland så har det enkla bytts ut mot det imponerande. Hemmen har bytts ut till kyrkbyggnader, relationer till verksamheter och vanligt folk till entreprenörer. Om man bara tittar tillbaks på väckelserörelsens framfart, när enkla bönder, vanliga människor kom till tro. Idag ser vi kanske att ibland vårt fokus ligger på att bygga storslagna kyrkor som är funktionsdugliga. Jag vet att vi hade en vän en gång som sa att jag kan ibland när jag kommer till kyrkan bli lite sorgsen. För när jag ser ut över parkeringen av de bilar som står där så är inte en enda av de bilarna värt under 500 000. Jag tänker att det säger någonting om vår tid. Om vilka som plötsligt har blivit de som är liksom grunden för församlingen. Människor är välklädda. Man håller upp fasaden av att allt är bra. Verksamheter planeras in i minsta detalj och sökandet efter perfektion har kanske tagit över. Våra projekt är många och kanske blir relationerna lidande. Mitt i det här så lever du och jag, vi tillsammans. Vi dras mellan tro och tvivel. Mellan någon slags idealbild av vad församling är och verkligheten. Mellan det urgamla och det moderna. Och jag tänker inte att vi ska fastna i att det var bättre förr. Utan min bön är att vi ska få upptäcka guldkornen i vad det är att vara församling. Att se vad som kanske är smink som vi försöker liksom bara putsa på fasaden och vad som är äkthet och sårbarhet. Och jag hoppas att ni förstår mig rätt. Det finns så mycket bra i hur vi har byggt församling idag. Och det är inte så att jag inte står här och säger att vi ska sluta göra allt och bara göra om. Det är inte det jag säger. Utan min fråga som jag har levt med både den här veckan och under längre tid är: vad är viktigt på riktigt för oss? Ibland behöver vi ställa de där jobbiga frågorna för att vi ska få leva på det sätt som vi verkligen vill. Thomas Sjödin säger i en av sina böcker så här: den moderna kyrkan är välsminkad som en tonårsflicka. När jag drömmer om henne, och det gör jag ofta, så ser jag att det rinner tårar i sminket. Hon gråter och torkar. Hon gråter och torkar. Och plötsligt så ser jag hur vacker hon är. Jag har under veckan läst den här så många gånger. Det är en bön för mitt för vårt liv tillsammans, som Jesu efterföljare, som församling. Att vi ska komma åt det där äkta och sårbara. Där vi får se att vi verkligen behöver varandra. Där vi behöver visa omsorg och kärlek till varandra. Vi är satta att göra det. För det är också det som pekar på vem som är vår Herre. Under förra året när vi var här och blev i den här härliga intervjuprocessen innan vi sa fullt ut ja och ni sa ja till att vi skulle komma hit och vara pastorer här, så frågade vi er vad det är ni och vi längtar efter. Och svaren var i stort sett lika. Att vi längtar efter att vara mer i tillbedjan. Men att vi också längtar efter att bygga relationer utåt och inåt. Och jag tänker att det är där någonstans visionen för församlingen, eller bilden som Jesus målar upp till sina lärjungar, ligger. Jesus kallar till och med sina lärjungar för vänner. Han säger till dem att de har fått veta allt vad Fadern har sagt. Vänskap verkar vara grunden för efterföljelsen av Jesus. Anden verkar föda en gemenskap fyllt av vänskap, överlåtelse, sårbarhet i den första församlingen. Anden ger också den första församlingen en glädje, en uppriktig glädje, står det. En glädje som ter sig vare sig vi känner det eller inte. Och det står senare i vers 47. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät var dag människor bli frälsta och förena sig med dem. Den första församlingen, deras fokus var på att bygga relationer, på att bygga vänskapsrelationer och att vara i tillbedjan tillsammans. Och kanske är det där vi också ska lägga vårt fokus. Vi lever i en tid där ensamhushållen i vårt land ökar. Vi har flest ensamhushåll i hela världen. Individualismen påverkar oss mer och mer. Kraven ökar. Målet för mångas liv är att förverkliga sig själv. Och mitt i det så kommer rapport efter rapport att människor mår dåligt. Unga mår dåligt, äldre mår dåligt och alla däremellan. Den psykiska ohälsan är stor. Men någonstans där ser vi också människor som längtar. Som längtar efter mening med livet. Som längtar efter att få känna glädje och tillhörighet. Människor söker och söker. Och jag tänker och är övertygad om att vi har svaret. Att församlingen som har Jesus som Herre, kroppen där Jesus är huvudet, är det som är svaret. Inte för att det betyder att man aldrig kommer må dåligt om man kommer innanför våra väggar. Det är inte det jag säger. Utan jag tror på att gemenskapen kan få förvandla våra liv och kan få byggas på kärlek och omsorg som tar oss igenom de där tuffa perioderna. Jag har fått uppleva det så många gånger. Och jag tror att ni är många med mig som har fått uppleva vad församlingen betyder när vi är sårbara, när vi är äkta, när vi är fyllda av kärlek och omsorg. En kärlek och omsorg som föds av den helige ande. Jag tror att vi kan få betyda mer än någonsin för vår tid. Om vi bara vågar släppa på yta och på alla storslagna planer. Och kanske gå tillbaks lite till det enkla. Till att bygga församlingen på relationer och på tillbedjan. Min bön att vi ska få bli fyllda av ännu mer av Guds ande. Att vi ännu mer ska leva på det sättet som Jesus har tänkt. Att vi ännu mer verkligen ska få bli en församling fyllda av kärlek och omsorg. Amen.